Hej och välkomna, jag hoppas att ni har hunnit få lunch och hunnit på gå och titta lite på utställning och träffa kollegor och vad det mer man kan passa på att göra så här under en lunchpaus på internetdagarnas sista eftermiddag. Jag heter Mikael von Otter och kommer ifrån Svenskt Näringsliv där jag arbetar med IT-frågor och ansvarar då för att försöka förstå näringslivets behov och hur man kan utveckla näringslivet med hjälp av IT. Och IT-användning, det är min sysselsättning till vardags. Och det gör då också att någon har tyckt att jag skulle kunna vara en lämplig moderator för det här seminariet, de här 90 minuterna, som då heter IT-vision för Sverige och faran med digital klyfta. Digitala klyftor. En första fråga man kan ställa sig här är naturligtvis, vad är en IT-vision? Alltså television vet jag, men television, men IT-vision, det är inte alldeles glasklart för mig. Jag hoppas att vi kommer att kunna komma tillbaka till det under både presentationerna men också diskussionen som vi hoppas att vi ska, eller som vi ska ha sen, som avslutning. Om man nu ändå har någon slags intuitiv uppfattning om vad en IT-vision är, så inkluderar den för mig i min värld så inkluderar den mycket mer än så att säga, den specifika frågan digitala klyftor. Men det är en nog så viktig fråga eftersom vi i Sverige idag har ett antal miljoner människor som faktiskt på ett eller annat sätt står utanför IT-världen, IT-samhället. Vi har PC-reform som innebär att de som har förmånen att vara anställda kan få en dator subventionerat, men de som är pensionärer, de som är studerande, de som är arbetslösa har inte det, och är det inte kanske just de vi borde i så fall ta hand om, kan man ju fundera över. Nåväl, detta är lite filosoferande. Vi har idag glädjen att ha tre talare som inleder, och i tur och ordning är det Sabine Ehlers och det är Rolf Berntsson, och in genom dörren kommer så småningom Bo Dahlbom. Alla vänder sig om och tror att han kommer just nu, men det gör han inte. Han kommer så småningom här, Bo Dahlbom, som ni också säkert känner igen. Jag kommer att introducera respektive talare lite mer senare. Bo är ute och talar om frågan på Älvsjömässan, så att han dubblerar sin talekonst idag. Vi bara hoppas att han kommer tid i alla fall, men det har han lovat. Men som sagt, det här är viktiga frågor för Sverige. Sverige är ju trots allt ett land nu med en ganska hög arbetslöshet, om än inte lika hög som i kanske resten av Europa. Vi talar om faran med globaliseringen, det talas om det, och också möjligheten med globalisering. Det talas om att ett antal ytterligare 100 000 kan komma att förlora jobbet till följd av globaliseringen, som i sin tur är en följd av informationsteknologin. Och då är det intressant att få ta del av hur ser visionen för IT och IT-användning ut hos människor som funderar på det här. Och en av dem är då Sabine Ehlers, som sagt då. Och de av er som inte känner Sabine sedan tidigare, och jag är väl dessvärre en av dem som vi inte träffat så många gånger förut, så vill jag nämna då att Sabine har varit 15 år i den här branschen med IT och bott 8 år i Tokyo. Och bland annat varit marknadsansvarig för Fjärran Östern för ett Ericsson-bolag. Och också teknisk attaché då på svenska ambassaden i Tokyo. Är nu i Frankrike och har Europa som bas. Och de av er som läser CS, Computer Sweden, kan en gång i veckan eller varannan vecka sånt läsa en krönika av Sabine. Varsågod.
Tack så mycket. Kan du lägga upp min presentation? Tack. Ja, jag ska prata lite om IT-visionen i Japan, som är väldigt annorlunda än vad man gör i Sverige. Jag ska berätta snabbt att vi har bara 20 minuter, jag har bara 20 minuter på mig för min del. Därför har jag gjort en väldigt snabb presentation här, men i dokumentationen finns det mer information och flera bilder som jag inte hinner ta med. För att vara säker på att jag hinner med sammanfattningen så lägger jag den först. Så kan ni se om ni håller med mig sen efteråt. Om vi jämför Japan och Sverige så står de inför på många sätt liknande utmaningar. Japan och Sverige är åldrande samhällen där en allt mindre del av en arbetande befolkning ska försörja en växande grupp icke-arbetande befolkning. Man har stora skillnader regionalt i landet. Man har en tillverkningsindustri som anställer allt färre människor, och man försöker hitta nya industrier. Och man har när det gäller IT en infrastruktur som är väldigt väl utbyggd, men man håller fortfarande på att försöka hitta ett bra sätt att använda den. Om man tittar på målen för IT-politiken så har ju fram till nyligen då det svenska målet var att vara det första landet som var ett IT-samhälle för alla. Och man har ett antal nyckelord som tillgänglighet. I Japan är man lite fräckare. Där hävdade man väldigt kaxigt att vi ska bli världens ledande IT-nation år 2005. Och man har lite fräckare nyckelord. Det ska vara ett energiskt och spännande samhälle tack vare IT. Men det viktiga är, den viktiga likhet här är att både Japan och Sverige ser IT som ett verktyg för att öka jämlikhet och jämställdhet i samhället. Och man ser att staten, man tycker att staten ska gå in där marknaden inte räcker till, där ska staten gå in och se till att alla människor på likvärdiga villkor har tillgång till IT som ett verktyg. Det här är inte självklart. I USA exempelvis så tycker man inte så. Där är IT en konsumentprodukt precis som deodoranter och blöjor där marknadsvillkor råder. Och staten har absolut inga ambitioner att gå in och hjälpa till och sprida IT. Så det här är en viktig likhet mellan Japan och Sverige. Här är en väldigt stor skillnad. I Sverige så är konkurrens drivkraften för all utveckling. Och staten går bara in och reglerar där man tycker att konkurrensen inte fungerar och inte räcker till. Och så är det ju hela EU. I Japan däremot så släpper man bara in konkurrensen när en marknad väl är livskraftig. Tills dess så använder man reglering som ett sätt att skydda en marknad, att skapa en skyddad verkstad, ett växthus där en ny marknad som är svag, där spelarna fortfarande inte har hittat sina roller, där användarna inte riktigt vet hur man ska använda. Så använder staten, alltså skattemedel och reglering för att skydda den här marknaden. Och så gjorde man både med mobilmarknaden och internet och med voice over IP. Och det är alltså ett helt annat sätt att tänka. Om man tittar på hur det fungerar IT-politiskt så i Sverige så är ju IT-ansvaret uppdelat mellan de olika departementen. Och initiativen är väldigt ofta på en lokal nivå. Finns det en eldsjäl i en kommun eller på ett sjukhus eller på en skola så kan det hända väldigt mycket. Men finns det inte en sån eldsjäl så kan det hända väldigt lite. Och det finns väldigt lite ambitioner att nationellt driva eller styra vad som ska hända eller att mäta. I Japan däremot så ligger ansvaret för IT-politiken på kabinettsnivån och det är premiärministern som är ansvarig för den gruppen. Och det är en väldig konkurrens mellan ministerna för att vara med i det här hippa, sexiga området IT. Förra våren i mars tror jag så hade vi Göran Persson i Japan och träffade Koizumi och då jobbade jag som diplomat, som teknisk attaché på ambassaden. Och fick med då IT som på dagordningen i samtalet mellan premiärministern och Göran Persson. Och efteråt när Göran Persson åkte hem så ringde alla japanska ministrar till oss på ambassaden och ville vara vår kontaktpunkt för de fortsatta IT-samtalen mellan Japan och Sverige. Från den svenska sidan var det väldigt tyst. Vi ringde, fanns det då ingen som kunde tänka sig att engagera sig i detta. Alla ministrar ville åka till Sverige, alla japanska ministrar ville åka till Sverige och diskutera IT. Och det var ingen som hade tid att ta hand om dem och man ramlade ner till kabinettssekreterare och ramlade ner. Och ramlade. Det var liksom ingen på hög nivå som tyckte att detta var intressant och spännande. Så väldigt stor skillnad i inställningar. I Japan har man också en central och detaljerad vision av hur politiskt, alltså hur IT ska förverkligas, IT-samhället ska förverkligas. Och man har delat ut mätbara, datummärkta mål till de olika myndigheterna som ska uppfyllas och som man utvärderas på. Och det är naturligtvis det här som är den stora skillnaden. Att japanska politiker anser sig alltså kunna tala om vilken teknik vi som nation i Japan ska välja för den framtida IT. Och då kan man ju fråga sig, vi ser inte riktigt så. Vi tycker inte politikerna ska lägga sig i det. Men i Japan så tycker man så det. Utan politikerna hämtar in massor med input från industri och från forskare. Och så säger de att nu kör vi med den här tekniken. Och då är hela landet bakom detta. Ni ska få se, vi ska titta på det nu hur det ser ut i praktiken. Det var sammanfattningen. Hänger ni med? I praktiken då, hur ser detta ut? Jo, i Japan, den första IT-strategin kom år 2001. Och då låg Japan väldigt långt efter resten av industrivärlden på grund av sina japanska tecken. Redan 2001 så fanns ju knappt Microsoft och operativsystemen på japanska. Så att de låg fruktansvärt långt efter. De hade kört en egen parallellutveckling väldigt länge. Och det var först nu som det började komma in PC. Så de sa, nu måste vi satsa på infrastruktur. Och det gjorde de. Så 2001 sa de, väldigt kaxigt, 2005 och 4 år ska vi vara världens ledande IT-nation. De satte upp 220 mätbara delmål med deadline som de gav. Här får du och här får ni och här får ni och här lokala mötet. Alla var så här. och inom 6 stycken områden som man sa var prioriterade. Året efter gjorde man en utvärdering och då upptäckte man att många av de här målen hade uppfyllts. Man hade så många människor hade möjlighet att koppla upp sig till bredband. Priserna hade sjunkit så mycket, precis som man sagt. Men det var väldigt lite trafik. Eller som en minister sa, motorvägarna är på plats men det är inga som kör på dem. För tittade man på alla de som hade möjlighet att koppla upp sig på DSL till exempel, så var det bara 17% som gjorde det. Och av de som hade möjlighet att koppla upp sig på kabel-tv var det bara 8%. Så man gick ut och frågade varför detta nu då? Varför använder inte all den här fräcka infrastruktur som vi har grävt ner och dragit och haft oss? Jo, då sa 40% att vi förstår inte varför man behöver internet. 30% sa vi begriper inte hur man gör. Och en fjärdedel sa vi tycker inte det känns tryggt. Och då gick myndigheterna snabbt, alltså efter 2 år, ut och uppdaterade IT-politiken. Och sa det här var ju inget bra. Så de släppte år 2003 eJapan 2 och fokuserade helt på IT-användning. Och så började nu släppa in de här fräcka orden här, energiskt, bekvämt och spännande samhälle ska vi skapa med IT-användning. Så eJapan 2 som kom 2003 sa man vi ska fortfarande titta på infrastruktur. Men framförallt så ska vi inom de här 7 prioriterade områdena skapa goda exempel på IT-användning. Vi ska fokusera på hälsa, mat, boende, utbildning, arbetsmarknad och publika tjänster. Och inom det här så ska vi skapa exempel på hur man kan använda IT så att saker och ting går, blir bättre, billigare, snabbare. Och så hoppas vi att det här kunnandet som vi bygger upp ska spilla över på andra områden. Om vi tittar på exempel då, hur man tittade på det här första området, hälsa. Så har man som övergripande mål att vi ska ha en patientcentrerad vård. I Japan, till skillnad naturligtvis från Sverige där allting är mycket bättre, så är alla datasystemen väldigt institutorienterade. Så går man till det här sjukhuset så finns alla patientjournaler och det finns en massa e-mailsystem och grejer. Men går man till det här sjukhuset så är det helt annorlunda. Går man till tandläkaren så har inte de tillgång till de journalerna som finns där och så vidare. Så man sa alltså 2003 att det ska vi ändra så att nu ska patienten stå i centrum och alla IT-systemen ska orientera sig runt patienten oavsett vilken vårdinstitution de går till. Och så satte man för varje område upp ett antal mål och på hälsoområdet var det att man skulle skapa ett sätt att dela medicinsk information mellan olika vårdcentraler. Man skulle kunna samla in statistik, man skulle ha ett online faktureringssystem och så vidare. Och så när man tittar på alla de objektiven så sa man målsättningar, så sa man vad behöver vi lösa för tekniska utmaningar för att realisera det här? Jo, bland annat då så måste vi ta fram ett sätt att standardisera alla sjukdomar. Förkylning måste då heta förkylning oavsett om det är tandläkaren eller ryggspecialisten som säger det till exempel. Vi måste ta fram ett tryggt system som tar hänsyn till patientens integritet. Och så tog man fram för varje område ett antal målsättningar som man skulle utvärdera detta på efteråt. Så målsättningen för vårddelen av IT-politiken är: har vi fått en vård, en kundcentrerad, patientcentrerad vård? Har vi fått bättre vårdtjänster i samhället? Har vi fått bättre tillgång till statistik? Och har de japanska folket blivit friskare? Så en del av IT-politikens mål som ska mätas och utvärderas är: har japanerna blivit friskare? Och så här gör det på de andra områdena också. Inom mat till exempel så är ett av målen att den japanska livsmedelsindustrin ska ha blivit högre konkurrenskraft internationellt sett. Och så vidare. Så att det här är alltså, man ser alltså ett IT som ett sätt att hjälpa hela landet framåt. Det här utvärderade man år 2004 första gången. Och det har man aldrig gjort förut riktigt. Försökt mäta effekten, ekonomiska effekten av IT-politiken. Så att man håller fortfarande på att jobba med modellerna. Man tyckte att man kunde, det var ett antal ekonomiprofessorer som tyckte att de kunde se de ekonomiska effekterna av IT-politiken. Det är ingen tvekan om att de har världens mest avancerade mobilmarknad. De hade redan då världens billigaste bredband. Så att de tyckte att år 2004 att jo, nej, men vi har nog klarat detta. Att bli åtminstone ligga i topp när det gäller IT-mognad i världen till år 2005. Nu är vi redo att gå vidare. Nu ska vi inte längre titta på IT och vad vi ska göra med IT, utan vi ska titta på samhället i stort. Vårt samhälle står inför ett antal utmaningar och problem och frågor inför framtiden. På miljösidan, på energisidan, på utbildning och så vidare. Vi ska titta på varje sånt område. Och så istället för att starta med IT ska vi starta med de frågor som vårt samhälle står inför. Och så ska vi se hur kan IT hjälpa till. Och för att titta på detta så tillsatte man ett runda bordsamtal under hösten förra året. Ni kan naturligtvis inte läsa detaljerna, men på den här digra listan av oerhört renommerade, de mest framstående människorna i Japan, så var det representanter för universitet, för elektroniktillverkare, biltillverkare, juridiska firmor, internetföretag, banker, tv-bolagen, think tanks, telekomoperatörer och forskningsinstitut. Som alltså satt en hel höst och diskuterade samhällsfrågor och på vilket sätt IT kunde hjälpa till. Och så tog man fram en vision av hur IT ska användas för samhället. Och sa då att visserligen så kan vi fortsätta att titta på hur IT kan användas för att skapa öppen och fri information och kommunikation. Men detta måste numera balanseras mot att det också ska vara tryggt och säkert att använda internet. Och vi måste fortsätta att ta fram den sociala infrastruktur som behövs för att stötta detta. Bryr inte om detaljerna, det kan ni kika på efteråt. Men man tog alltså fram en vision för hur ska IT hjälpa Japan. Och så tittade man på, det här är en oerhört abstrakt bild, ni får kika på detaljerna sen, men man tittade på den här gruppen då, den här runda bordsamtalet, de tittade på var har vi idag aktiviteter och reglering och lagar inom IT, i de olika frågor. Vilket effekt har detta på samhället? Hur viktigt är detta? Och hur ineffektiva, så det här är en motsats, hur ineffektiva är de mål och de aktiviteter vi har idag? Och då kunde man ringa in här det som var viktigast och samtidigt som man inte tittade på redan politiskt. Och så sa man till myndigheten att de här 21 punkterna, det är det absolut viktigaste att ni tittar på nu för att IT ska kunna hjälpa samhället. Och de listades i de här 21 frågorna som det här runda bordsamtalet lämnade till politikerna och sa att det här är absolut viktigast just nu att ni tar tag i på en gång. Och i hösten förra året då, december 2004, så kom den nyaste IT-politiken som heter U-Japan. Där den nya slogan då är Anytime, Anywhere, Anything, Anyone. Och på japanskt vis har man naturligtvis tagit fram en jättetjusig liten bild så här då. Där det är U-et då, U-Japan, står framförallt för ubiquitous men också för universella tjänster, användarorienterat och unika tjänster. Och tillsammans blir detta då IT for you. Japaner är väldigt mycket för fräcka slogans. Ja. Jag tycker att svenskarna har lite att lära sig. Lite klatschiga, häftiga bilder. Så det här igen, ni kan inte läsa detaljerna, men det är bara för att ge en översikt. Det finns alltså, det här U-Japan är 10 eller 20 sådana här sidor. Där man säger, vi startar här. År 2010 ska vi vara här. Här är de aktivitetspaket som ska utföras, som har blivit utdelade till ett antal myndigheter. Vi ska, för att kunna göra detta behöver vi göra de här aktivitetspaketen och då ska vi nå fram till det här målet år 2010. Om man tittar på några av dem då så står det till exempel här uppe då att vi ska realisera en sömlös IT-miljö för alla myndigheter. För att nå dit så måste vi då tekniskt utveckla den miljön och så är det ett antal paket på vägen. Andra mål som ska realiseras till år 2010. Vi ska utplåna den digitala klyftan, geografiska digitala klyftan. Vi ska hitta på ett sätt att kontrollera ett nät som kommer att bestå av 10 miljarder terminaler, räknar vi med, år 2010. Vi ska ha dubblat e-commerce i marknaden. Och så vidare. Det är ett antal mål 2010. För att nå till de målen ska vi genomföra de här aktivitetspaketen. Hela, eftersom det här togs fram att runda bordsamtal där det ingick både forskare och industrirepresentanter är nu hela Japan fullständigt intunat på att köra det här spåret. Det är väl lite imponerande? Eller? Vad betyder det här då? Om vi tittar på ubiquitous så tror jag att hur vilka av er vet vad det är? Åh, vad bra! Jag känner mig så tjatig, för jag har tjatat om i 10 år nu. Ubiquitous. Ja, allestädes närvarande. Det är ett gammalt latinskt ord som handlar om hur den kristna guden då ansågs finnas överallt utan att synas. Och så kommer tekniken att vara. Det är lika bra ni lär er det på en gång. Det går inte att stava, det går inte att uttala. Och det är ännu värre på japanska om det är någon tröst. Ni anar inte hur man stavar det på japanska. Men det är lika bra att lära sig på en gång. Vad det innebär är alltså att vi går från, här är vi idag, det vill säga att alla bär omkring på en liten PC eller PDA eller mobiltelefon. Och inuti den här pjäsen så återskapar vi ett antal objekt som vi känner till. Vi låtsas att vi skriver ett dokument, eller vi låtsas att vi kör bil, vi gör en flygsimulator, vi tittar på en film och så vidare. Datorn beter sig som någonting i den verkliga världen. Nästa steg som hela Japan nu jobbar för att realisera är detta. Det vill säga att datorkraften istället flyttar ut i verkligheten och blir ett med den riktiga världen istället för tvärtom. Så att när jag kom hit idag till exempel, så frågade inte jag om det fanns vatten när jag ska prata. Finns det el eller måste jag ta med mig ett eget elverk? Det kollade inte jag, att jag tog det för givet. Och på samma sätt kommer vi snart inte att behöva bära omkring på PC-apparat eller mobiltelefoner. Allt detta kommer att finnas. Resurser, minne, datorkraft, kommunikation kommer att finnas inbyggt överallt. I världen omkring oss, i kläderna vi bär på, i rummet, i målarfärgen, i maten vi äter. Jajamän! Detta är... Och det här är alltså den vision som japanerna jobbar för att realisera. Det finns ett par, tre små tekniska utmaningar som man måste lösa då naturligtvis. Vi måste hitta på ett sätt att kommunicera med de här 10 miljarderna terminalerna. Kommer ni ihåg? 10 miljarder terminaler bara i Japan som kommer finnas överallt. Vi kan inte ha keyboard och tangentbord. Vi måste hitta på andra sätt att kommunicera. Vi måste få de här att hitta på ett operativsystem. Det stod ju med den här listan då. Vi måste kunna hitta på, få de här att prata med varandra och så vidare. Så allt det här jobbar just nu den japanska industrin stenhårt på att lösa. Sedan flera år. Och myndigheterna tittar på såna här frågor och försöker lösa dem. Och vad man jobbar på är alltså att realisera en oerhört detaljerad vision. Den här är från den första IT-politiken som kom 2001. Det här är alltså direkt taget från myndigheternas sida. Det här, japansk industri, förväntar vi oss att ni fixar. Så här tänker vi oss att RFID-chips ska användas. Ni vet vad jag menar när jag säger RFID-chip, va? Så det här förväntas att RFID-chipsen ska användas. Till exempel när det här barnet springer ut på gatan så kan bilen känna av att barnet är där på grund av chipsen i skorna till exempel. Och stoppar då automatiskt. Handikappade och andra får tillgång till de resurser som de har möjlighet till. Den här personen får då personanpassad reklam eller information när de passerar olika platser och så vidare. Det här är den visionen man hade 2001. Idag 2005. Så gör man det här fältförsöket som bekostas av skattepengar och utförs av japansk industri. U-code är en liten unik kod på 128 byte som kan tilldelas enormt. Finns ingen, de säger vi kan dela ut 1 triljon såna här koder per dag i 1 triljon år. Det finns alltså, man kan ta fram hur många som helst små U-code-brickor och sätter upp på olika platser i Tokyo, man har 40 000 idag. Och så gör man olika försök. Hur kan vi, om alla platser i stan är identifierbara, hur kan man använda det? Jo, exempelvis, vi kan använda det för handikappade. Så att när de rör sig i samhället så får de hjälp med var de befinner sig, vad de ska vara försiktiga med just här, hur de kan ta sig igenom den här korsningen och så vidare. Eller om man är turist då, så kan man, om det finns när U-code-brickor överallt, så kan man få veta var man är och man ska titta på just här och historien av den här platsen. Man använder också, för ni kommer ihåg att ett av de här prioriterade användningsområdena är mat. Så man använder RFID-brickor på, man, det sitter alltså sådana här små RFID-taggar på salladshuven, individuella salladshuven, individuella tomater, individuella såna här jordgubbs askar. Och så kan du ta den här jordgubbsasken och föra den antingen under läsaren eller hålla upp den till din mobiltelefon. Och då får du den här informationen här. Var plockade, det här råkade vara då en tomat som jag kollade. Den här tomaten växte i det här växthuset. Det var de här killarna som plockade den. Det står när den plockades, vilka kemikalier används på just den här tomaten. När har just den här tomaten nått sin bästa mognadsdatum. Hur länge var den i transport, var kommer den ifrån och så vidare. Och vem jag kan ringa till om jag tyckte att den här tomaten var ingen god. Ett annat exempel i närheten av Svenska ambassaden som jag tycker är jäkligt fräckt är det här biblioteket. Du kan plocka ut böcker och ställa in dem precis var som helst. För att när du ska ha tag i en bok så slår du bara in det på datorn. Och så säger datorn då, för alla böckerna har en liten RFID-tagg i ryggen här. Så säger jag, den står på den och den hyllan. Det är den bokhyllan i det här rummet då. Du behöver liksom inte organisera böckerna. För det hittar man ju med hjälp av RFID-taggen. Har jag slut på tid nu eller? Det är alltså några av de visioner man hade 2001 som man nu håller på att realisera i riktig teknik. Det här är en annan stor grej som japanska staten är väldigt medveten om. Det här är hur världen ser ut på natten med bilder tagna från satellit. De ljusa prickarna är där i världen det finns elektriskt ljus som man ser från rymden, och de mörka fläckarna är där det inte finns så mycket elektriskt ljus och där man också kan anta att det inte finns så mycket internet och datorkapacitet. Och då ser man till exempel Japan här är ett lysande undantag i en rätt mörk asiatisk kontinent. Och det här är japanerna väldigt medvetna om. Att där borta ligger Europa, där borta ligger USA, men vi befinner oss i Asien. Den regionala klyftan är man oerhört medveten om i Japan. Och man identifierar sig väldigt mycket med Asien och är rätt trötta på europeerna och framförallt på amerikanerna som inte tar speciellt mycket hänsyn till den kulturen som finns i Asien. Här säger man, kolla här, så här mycket bandvidd finns det, fast 2002 då hävdar man, mellan Europa och Nordamerika, Asien hyfsat så här. Kolla de här lilla tunna trådarna då, som Afrika hänger i och Asien hänger i. Det här säger de, det är här vi ska fokusera våra krafter, på Asien. Om man tittar på böcker, säger de, så är 28% av alla böcker på engelska. Och sen är alla andra språk rätt välrepresenterade. Men tittar man på servrar och på internetsajter däremot, så är det en väldig dominans för västerländska språk. Det här, säger man, kommer att göra att vi tappar den mångfald, den kulturella och mänskliga mångfald som vi har i världen. Här måste vi använda IT för att skydda kulturella, etniska skillnader och för att skydda det mänskliga arvet, säger japanerna. När vi pratar om digital klyfta så finns det alltså andra klyftor också än de vi kanske vanligtvis tittar på. Det var oerhört snabbt. Jag tror jag slog ett nytt hastighetsrekord. Men jag hoppas att det gav lite inspiration. Tack så mycket.
Det var jätteintressant. Innan du lämnar ifrån dig den där, skulle du kunna säga någonting bara, och kanske vi kan ta några frågor också. Jag tänker själv ställa första frågan. Det är en jättesatsning där, så jag förstår, och det kräver ju finansiering. Hur ser finansieringen av denna utveckling ut?
Det finns väldigt mycket pengar som avsatts av den japanska staten. Som jag sa i början så anser man i Japan att IT är ett verktyg för att lösa väldigt många samhälleliga problem. Och man satsar väldigt mycket pengar på det. Men dessutom i och med att industrin var med redan från början tog fram de här målen så är de verkligen med på tåget. Och när det gäller de här försöken till exempel så brukar de i första läget då finansieras av statspengar. Men sen om det går bra så tar industrin över tekniken och fortsätter att utveckla det vidare.
Har du någon uppfattning med mycket pengar, alltså i siffror? Någon...
Ja, jag har faktiskt en bild på det. Om vi ber om ursäkt.
Under tiden, fråga från publiken. Du var längst bak och först, och sen kom du. Hur uppfattar japanska medborgarna den här försöket av frågan?
Japaner är, precis som fördomarna säger, väldigt teknikglada och tycker att teknik är väldigt roligt. Precis som svenskarna är. I Europa så tror jag att vi har en enorm fördel i det att svenskar också tycker att det är kul med teknik. Däremot så har vi svenskarna är vi ju rätt tveksamma till. Vi har en rätt lång tradition i Europa, i västvärlden, att se teknik också som något negativt. Det börjar med Frankenstein, så ser vi Matrix, så ser vi Terminator. Men som förra sommaren så var det bara teknikfientliga filmer hela sommaren. I Japan däremot har man en lång tradition av Astro Boy och andra väldigt positiva bilder av teknik och robotar som hjälper människorna. The Iron Giant och andra. Man har alltså mycket mer positivt. I Japan har man daghem, man använder alltså RFID-taggar för att spåra daghemsbarn får spåra senila människor. De har alltså RFID-taggar på sig, så när de virar ut och från ålderdomshemmet och inte tittar tillbaka så går man in och kollar vad de är, så kan man gå och hämta dem. I Sverige skulle detta skapa en enorm debatt. Mormor Agda, ska vi verkligen märka henne som en ko när hon spelar? Det skulle skapa en enorm diskussion, men i Japan ser man det enbart som en positiv sak. Både mormor Agda och släktingar tycker att det här är en enormt bra grej, att vi inte behöver oroa oss för henne. Så att det här med varje gång jag pratar om PTS så säger de, ja men strålningen, då har ni inte. Inte ett ord har man den debatten i Japan. Existerar inte? Åh, säger PTS och blir jätteavundsjuka varje gång. Men så är det alltså, att man har en väldigt positiv inställning till teknik i Japan. Ska vi se, man la den här budgetbilden här längst bak. Ja, här var den. Så i Sverige har vi alltså, när jag tittade på regeringens hemsida, så stod det 1,36 miljarder svenska kronor. I Japan ser det 96 miljarder svenska kronor. De har 15 gånger större befolkning än oss. Och ni ser att det är betydligt mer än 15 gånger budget då. Jag vet inte om du har någon.
Det är inte på den att repetera. Och det är statliga pengar, det där 96. Ja. Ja, just det. Du hade någon fråga där, tror jag. Okej, och det var där du var en fråga, Peter. Och sen kom Östen.
En fråga är jämförelsen mellan Sverige och Japan här. Både vad det gäller industrins deltagande, finansiering och liksom utvecklingsverktyget att nå målen. Det skiljer lite grann i storleken på hemmamarknaden. Mm. Jag vet inte hur många människor det är som bor i Japan.
127 miljoner, det är 15 gånger fler.
Ja. Så att säga, avsättningsmarknaden för ett hemmautvecklad teknologi och hemmautvecklad lösningar är lite större. Gör det att den här jämförelsen att den blir irrelevant, men det blir avsevärt mycket svårare för svenska politiker att ta hjälp av svensk industri att utveckla allt mot liknande mål i alla fall.
Oh ja, och det där är en jätteviktig fråga att komma ihåg, den skalan vi är. Vi är, trots att vi är störst och bäst och vackrast på alla sätt, faktiskt ett väldigt litet land på det hela taget. Och vi kan inte vara bäst på allt. Och jag som har jobbat som attaché tycker det är oerhört viktigt med internationell omvärldsbevakning. Och att vi inte skär ner på det utan tvärtom ökar. För vi har inte råd att göra allting själva. Vi måste dra nytta av de här enorma resurserna som finns i Japan. Den enorma hemmamarknad de har. De har råd att trycka ut nya produkter var tredje månad. Och bara kolla hur det går. I Sverige kör vi med sådana här consumer labs. Och vi gör, när jag åker ut till SIX och så visar de, nu har vi 15 stycken studenter som går med här i en ryggsäck och springer runt i Kista och testar det. I Japan trycker man bara ut den produkten och kollar med 20 miljoner människor hur det gick. Och så, det gick inte. Och då provar vi något annat. Då. Och det är klart att vi ska, och ofta är det precis samma grej. De på SIX berättar jättestolta för mig om det här fältförsöket de håller på med nu 18 månader med 15 pers. Och den tjänsten har funnits 3 år i Japan och har 47 miljoner användare. Det finns hur mycket data som helst att ta del av. Varför använder vi då inte detta? Vi kan inte, vi måste hänga med på vad Japan gör. Vi behöver inte hålla med dem. Men vi måste ha koll på att nu lägger de 96 triljoner kronor och någonting på detta. Det är klart att det kommer hända något. Då måste vi fundera. Vi kanske inte ska försöka konkurrera med dem på just det område där de lägger de här enorma resurserna. Vad kan vi tillföra som är annorlunda där vi är bättre? Och det finns jättemycket som Sverige är bättre på än vad japanerna är. Men det måste vi göra en medveten jämförelse och realistiskt utan de här blågula glasögonen. Realistiskt bedömer, var kan vi faktiskt tillföra någonting unikt och var är det någon idé? Och andra områden där kanske inte är någon idé att vi har något eget, utan vi kanske helt enkelt ska ta in det från andra platser.
Vi har en representant från ITPS här som tar med sig det där hem säkert. Östen, du vinkade, sen tror jag vi sätter streck.
Ja, jag undrar på de japanska texterna och japanska språket. Jag vet ju i alla sammanhang när det gäller barnkaraktärer inom domänlandsvärlden som har ett tunga inför en sökläring.
Ja, det är precis det som jag sa i början. År 2001 låg de jättelångt efter. Då jobbade jag också på ambassaden ett par år. Och då jag och alla andra IT-analytiker som sprang runt i Tokyo, vi sa att de har inte en chans, sa vi allihop. De kommer aldrig komma ikapp. De låg så hopplöst efter, för de hade PC och allt det här. Det fanns liksom inte på japanska, så de hade kört en egen PC-utveckling, alltså motsvarande PC-utveckling, i flera år och kommit väldigt långt. Och 2000 runt så gjorde man alltså igen ett nationellt val och sa, vi kan nog inte köra här parallella spår. Nu måste vi hoppa över på PC-spår. Men de låg ju enormt efter då. Och det var därför de gjorde den här enorma hårdvarusatsningen. Och de låg alltså väldigt långt efter. Och idag så tycker de fortfarande att allting, alla programvaror, de kommer liksom på engelska. Och sen kommer något tattigt fix då som ska vara japanska eller kinesiska eller någonting. För 1,5 miljard människor. Och de har ledsnat på det. Och nu kör alltså Korea, Japan och Kina. Kör väldigt mycket egna grejer och har gett sig fasen på att de ska ta fram ett eget operativsystem som alltså ska konkurrera då med Microsoft och kör väldigt mycket tekniksamarbeten för att ta fram, de sista bilderna här visade asiatiska system, hårdvara och mjukvara som tar hänsyn till de asiatiska behoven och bejakar den asiatiska kulturen, inte ser det som någon slags avart.
Tack så hemskt mycket. Vi får tillfälle att ställa fler frågor till dig och diskutera senare. Men nu så ska förbundsdirektören i dataföreningen Rolf Berntsson komma fram till scenen. Och efter många år då så i Sverige i olika företag och arbetar med förändringsarbete, så nu är Rolf, du är i dataföreningen, kommer att beskriva hur Sverige ser ut som ett e-land. Och efter denna utflykt i Japan så får vi se hur dataföreningen ser på Sverige som ett e-land och vad vi kan göra.
Ja, tack för det. Det enda man kanske ska börja med att beklaga är att inte Göran Persson ville ta emot några ministrar från Japan. Så då kanske vi kunde ha lärt något av allt det som vi har hört om vad man har gjort i Japan. Det jag ska prata om nu är den digitala klyftan som det finns i Sverige och vad man skulle kunna tänka sig att vi kan göra åt den. Och initialt så är representerade dataföreningen. Vi är 27 000 medlemmar i Sverige. Det är en intressedriven ideell förening och vi finns i princip jämnt fördelade i landet. Det man kan börja med då är att fråga sig, är det någon fara med digital klyfta? Gör det någonting att vi har en digital klyfta? Ja, alla som är kan ju fundera på, jag har tagit upp några frågor som man kan väcka. Det är ju naturligtvis ett hot mot demokrati. Det vill säga att väldigt mycket av de demokratiska frågorna kommer ju att finnas på nätet. Och då kommer man att undanhålla en del av befolkningen där. Det är ett hot mot tillväxten. Vi går mot ett e-samhälle. Precis som i Japan så har man det 2010 som mål. Europa har ju samma mål. Att vi ska vara ett e-Europa 2010 och det finns ju egentligen då samma sak i Sverige. Det är ett hot mot jämlikheten. Alla kan inte delta i och ta del i det som samhället erbjuder. Det är naturligtvis ett hot mot 24-timmars myndigheten och liknande satsningar. Vi pratar ju väldigt mycket om att vi ska få i e-samhället så ska myndigheten vara en e-myndighet och alla ska vi kommunicera med e-myndigheten via elektroniska medier. Om det nu är så att en stor del av befolkningen inte kan göra det så är det ju naturligtvis ett hot mot satsningen i sig. Det vill säga man kommer att tvingas att dubbla system. Det skapar ett utanförskap och frågan är det då inte i takt med att vi säger att vi ska skapa ett e-samhälle en medborgerlig rättighet att vara delaktig i det samhället? Lite siffror. Nu är de här från 2003 så att det har sannolikt blivit lite bättre. De visade World Internet Institute som har gjort undersökningen. Det visar hur många personer i de olika åldersgrupperna som inte har tillgång till internet. Räknar man ihop det här så är det över 3 miljoner. Det som är intressant att konstatera för de som säger att det här är ett åldersproblem är att det är ungefär 40% som är mellan 15 och 55 år, det är ungefär 20% som är mellan 55 och 65 och det är ungefär 40% som är över 65. Det vill säga att även om alla de som är över 65 dog så hade vi inte löst problemet. Det är naturligtvis procentuellt en större andel bland de äldre, men det är inte fler. Det är en annan bild som också har förändrat sig sannolikt här. Man har internet men är bredband och man har bredband. Det här är betydligt fler idag som har bredband. På den här sidan är dock intressant. Det är sådana som är har tillgång till dator, 26%. Sådana som har dator men är internet, ytterligare 10%. Och det är sådana som har internet men är användare. I det här sammanhanget är det intressant att konstatera, precis som man gjorde i Japan, att det är nästan samma siffror. Det vill säga av de som inte har internet och eller dator, så är det 40% som är ointresserade. De säger att vi inte är intresserade av det. Det vill säga att någonstans kring en tredjedel av Sveriges befolkning står idag utanför e-samhället. Och då kan man ju naturligtvis också ställa sig frågan, vill vi göra någonting åt det här? Det verkar ju som om en del vill. Jag skulle vilja i alla fall. Politikerna är det mer tveksamt om de vill. Frågar man dem direkt så säger de naturligtvis att de vill. Men från ord till handling så är det ju det som vanligt ett steg. Går det att göra något åt detta? Det ska jag strax återkomma till. Hur lång tid får det ta? Det här tror jag är en väldigt viktig fråga, för att hur lång tid det får ta har ju att göra med hur snabb utvecklingen är. Och där tror jag det här som Sabine pratade om i Japan är väldigt viktigt. Nämligen att vi har en viss tid här, sen kommer utvecklingen att ha tagit ytterligare ett stort steg framåt. Och det gap som finns kommer bara öka över tiden, så det blir svårare och svårare att hinna i kapp. Så att jag tror att vi måste börja nu, och vi har 3-5 år på oss att göra någonting åt det. Om vi inte gör något aktivt så kommer vi definitivt att leva i ett nytt klassamhälle. Vad finns det då man ska göra? Det viktiga i den här frågan, det är att det är inte en fråga om teknik. Det är en fråga om samhällsförändring, och det kräver mycket arbete och tar lång tid. Det är en fråga om kunskap, kompetens och motivation. 40% vill inte, de måste förstå att det här är viktigt. Och först när de har fått kunskap och kompetens kommer man att kunna bli en e-medborgare. Den här delen med datakommunikation och ID ligger då naturligtvis utrustning och så vidare. Tror jag inte är något så stort problem, utan det kommer att lösas på olika sätt om man är på god väg. Så att det här är det viktiga att fokusera på. Då gjorde jag något som man kan fundera på, som mer var en idé. Ett business case. Vad är då ett business case? Ett business case innebär att man tittar på vilken nytta och intäktspotential finns i att göra någonting åt den här frågan, och omvänt då också vilka uppoffringar och vilka kostnader kommer att vara förknippat med att göra det. Vi kommer naturligtvis att få ett effektivare samhälle. Sjukvård, skola, 24-timmarsmyndighet, näringsliv, alla de här områdena kräver till väldigt stor del att vi är ett e-samhälle, och att i alla fall 90% av befolkningen är medborgare. Det skapar säkert nya arbetstillfällen. Om inte annat så kommer det skapa nya arbetstillfällen för alla de vi ska utbilda. Det skapar en hemmamarknad för nya produkter och tjänster. Som vi är ett sånt litet land, och om vi vill kunna ta fram nya produkter, och om vi vill kunna produktifiera mycket av det vi gör, så är en hemmamarknad alltid viktig. Det är där som innovationerna skapas. Vi har en hemmamarknad för produktutveckling. Det är inte bara att sälja, utan det är även att produktutveckla. Det blir ett rättvisare samhälle. Alla ska ha samma möjligheter. Och en väldigt viktig sak som jag har hört här flera gånger de här dagarna är att det är en möjliggörare för integration av invandrare. Vi har ett väldigt stort problem med invandrare som kommer med främmande språk, som inte kan tillgodogöra sig vår utbildning i skolor och så vidare. Detta är kanske möjligheten för dem att snabbare komma in i vårt samhälle och acceptera, så att säga, det sätt som vi lever på. Om man ska göra det här riktigt så ska man ju naturligtvis försöka värdera alla de här olika faktorerna och ställa dem mot vad är uppoffringen, vad är kostnaderna för att göra det här? Jo, det är naturligtvis så att vi måste starta en informationskampanj. Som jag sa, så är motivation en fundamental sak i om vi ska få de här 2,5-3 miljoner människorna att tycka att det här är viktigt. Vi måste ge möjlighet till utbildning, till kompetens, kunskap. Vi måste sannolikt driva en verksamhetsutveckling i den offentliga sektorn för att ta hem en stor del av de vinster som vi ska få på 24-timmarsmyndigheter. Vi driver utbildning av många i arbetslivet som inte har kompetensen, men där vi då kan få positiva effekter, och vi måste bygga ut infrastrukturen. Det här är då uppoffrings- eller kostnadssidan som ska ställas mot intäkterna och nyttan. Varför gör man då ett business case? Jo, det vi har gjort i dataföreningen tillsammans med Folkbildningsförbundet, som alltså driver studiecirklar, utbildning med någonting som är folkhögskolor, som egentligen inte heter folkhögskolor utan heter Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Och utbildningsradion är att vi har tagit fram ett förslag till hur man skulle kunna gå vidare, som vi har uppvaktat regeringen med, Vänsterpartiet, och vi planerar att uppvakta övriga partier. Förslaget är att man ska satsa 300 miljoner kronor på till stor del en kampanj för att driva den här motivationshöjande informationen för att få igång utbildning av e-medborgare, men även att utbilda en hel del instruktörer. Men då kan man ju fråga sig, vad kostar att utbilda 2 miljoner människor? Ja, det kostar ungefär minst 1 000 kronor per person, det vill säga att det kostar 2 miljarder kronor. Men då kan man ju se det på ett annat sätt, om man ser det ur nationens aspekt, att utbilda de här med väldigt stor kostnad i instruktörerna. Men det ger 4 000 till 5 000 nya arbetstillfällen per år. Eftersom många av de här människorna sannolikt är arbetslösa redan, så är ju merkostnaden för samhället väldigt liten i att skapa genomföra ett sånt här förslag. Och då avslutningsvis så kan man ju fråga sig, vad är då regeringens och riksdagens roll i ett sånt här sammanhang? Jo, det är ju naturligtvis att de måste vara föregångare. De måste ha inställningen att Sverige ska vara en ledande IT-nation. Om man inte har den inställningen och i handling visar att man tycker det är viktigt, då kommer det naturligtvis inte att ske. Det är precis som i vilket företag som helst. Om man har en vd som inte tror på den affärsidé som företaget driver, så kommer det naturligtvis inte att bli något. Omvänt så kan vi använda den framgångsrikaste i Sverige, Ingvar Kamprad, som exempel. Har man en vd som och ägare som tror på idén, så kan det bli fantastiskt. Och avslutningsvis så måste vi naturligtvis ha finansiering av informations-, utbildnings- och motivationskampanjen, och det måste ju komma initialt i alla fall från regering och riksdag.
Ja. Har vi några frågor till Rolf? En fråga jag kan ställa är hur ser vi, alltså hur, det är vissa, några människor kan men vill inte, de har bara inte lust och de tycker inte det här med datorer är kul. Hur kommer det åt dem i det här?
Det är ju när det gäller att de inte kan, att de inte vill, så det finns ju liksom många, det finns morötter och det finns piskor. Piskan som vi hela tiden håller på att skapa är ju till exempel när de ska betala sina räkningar och gå på Svensk Kassatjänst för att betala 40 kronor i straffavgift för varje räkning de betalar egentligen. Så inser, när man väl inser vad det innebär att inte kunna använda e-tjänster för alla de offentliga, så att säga, uppdrag som man vill göra, så är det ju lite grann av en piska eftersom vi ta ut extra avgifter på det. Den andra sidan är ju naturligtvis alla de fantastiska möjligheter som ett e-samhälle ger. Och Lars Hedberg är inte här, men han berättade att han brukar vara barnvakt åt sitt barnbarn i Atlanta via internet. Det vill säga att hon är 12 år och han har sin dotter i Atlanta, och för att umgås då med sin dotter så kopplar han, när föräldrarna går bort så kopplar de upp videokonferens då via naturligtvis Skype och liknande, så att det är i princip gratis. Men han umgås då väldigt mycket med sin dotter på andra sidan jordklotet. Och det var ju liksom fantasin som satte hinder i vägen för mig att fundera ut innan jag hörde historien. Och genom att tänka på det så inser man att det finns ju hur många möjligheter som helst för många av de här människorna som inte är motiverade att hitta skäl för varför ska jag vara med i det här. Och det är motivationskampanjen.
Andra frågor eller funderingar till Rolf?
Jag tänkte du nämnde invandrare som är på
här. Ja. Vad
är det med personer som kommer
där? Det är ju också en väldigt viktig grupp egentligen att kunna använda, kunna hjälpa på olika sätt att delta i egentligen det samhälle som vi har. Och det, där driver ju PTS ett antal olika försöksverksamheter för att hitta möjligheter. Och det som jag tycker är en sån här fantastisk historia också när det gäller funktionshindrade är att med 3G-teknik så är det första gången i historien som döva kan prata med varandra i telefon. Men jag menar, det finns ju också en uppsjö av möjligheter som självklart är det så, men där jag vet faktiskt inte, men där finns nog en del möjligheter och satsningar redan, men de är sannolikt alldeles för små, utan det finns en stor möjlighet att få dels få funktionshindrade att delta i samhällslivet på ett mer normalt sätt, dels kanske att få dem i arbete på ett vettigt sätt.
Okej, okay, tack Rolf. Nu har vi fått lära oss att barn vaktar man med internet och Skype, och mormor, det fixar man genom att klistra fast lite RFID på henne. Det lärde Sabine oss. Nu kanske vi får höra lite hur vi själva ska se på vår vardag och vår framtid, och det är då Bosse Dahlbom som har diverse strängar på sin lyra, professor och numera, jag tror du avslöjade häromdagen att du är platschef numera, heter det, för IT-forskningsinstitutet på något sätt.
Ja, på Interactive.
På Interactive, ja.
Ja, alltså jag har skrivit på ett avtal.
Okej, okay, då tar vi tillbaka det.
Ja, det,
men i alla fall varit vd för Svenska IT-institutet och också med i regeringens IT-politiska strategi. IT-politiska strategigrupp, så heter det, just det. Och har du sagt med Bo, kan du dementera eller bekräfta att det är du som är mannen bakom det mest bejublade i propositionen, nämligen namnet som sådant? Från IT-politik för ett samhälle till politik för ett IT-samhälle.
Sånt avslöjar vi inte.
Okej, okay, då tar vi det.
Det heter i regeringskansliet.
Okej, okay. Det är säkert en tjänsteman där. Bra. Varsågod Bo.
Men det, visst är det väl en bra titel? Vad hade jag för titel på det jag skulle prata om idag? Det sa du inte. Det brukar moderatorn introducera, som ska tala om...
Varsågod.
Ja. För jag hade för mig att det stod någonting om IT-vision och...
Hela ämnet är ju alltså...
IT-vision och... digital klyfta. En IT-vision och... IT-version på Sverige och digital klyfta.
Det, jag får ta med kavajen, det verkar besvärligt det här. Alltså det, vi satt ju igår, en del av oss, jag vet inte om ni var med då, och lyssnade på 7 politiker.
Så här var det, IT-version på Sverige och faran med digitala klyftor. Nu kan du hålla ett lämre på.
Ja. Och då blev det bland annat en diskussion med de här 7. De har väl 7 politiker, det är väl 7 partier vi har än så länge, va? Ja. Och då blev det lite en diskussion om det här med IT-politik jämfört med politik för IT-samhället. Och det kan man prata länge om. Men jag funderade just över det. Att det jag tycker vi behöver, eller kommer att plädera ganska starkt för om ett ögonblick, för att vi behöver, är ju en vision för IT-samhället. Vi behöver en IT-vision också, om man med det menar... En vision om vart IT är på väg, vad vi kan vänta oss av för slags IT-lösningar. Det är inte så lätt att göra sådana visioner. Vi fick höra lite av Sabine, som jag bara tyvärr fick höra det allra sista. Det är väl Sabine detta, vi känner inte va? Ja. Så att jag har tänkt om man hade ändrat programmet eller så. Men det är... En IT-vision, tänkte jag mig då, ett sätt att uppfatta det ordet var ju just att peka på fantastiska IT-lösningar som väntar bakom knuten eller som fanns 1999 men som nu blir verklighet, alltså mera massproducerade och ute tillgängliga. Och i den bemärkelsen så finns det kan man prata mycket om, och inte minst kan man ju prata på det temat som lite var uppe igår då, nämligen hur stat och offentlig sektor, kommuner, landsting etc., hur de tar efter och börjar införa lite av det som finns på stora ställen i näringslivet. Men om det är en IT-vision, så är jag mer intresserad av politik för IT-samhället då, och det vill säga visioner för IT-samhället. Ibland så tror jag att det är något fel på mig, att jag är lite annorlunda. För jag är lite besatt av den här teknikexplosionen som vi står mitt i. Som kanske börjar någon gång på 50-talet eller under andra världskriget. Man kan datera det lite olika. Och som bara producerar nya fantastiska tekniklösningar. Den ena efter den andra. Och den beror ju naturligtvis mycket på att det är väldigt många fler som jobbar med att utveckla IT idag än det var för 50 år sedan. Och jag kommer just från ett spännande seminarium på... I Älvsjö, där Stefan Fölster gjorde en liten prognos utifrån tanken att om världen en gång får lika många forskare per invånare som Sverige har idag, hur många forskare kommer det att finnas då framöver? Ja, då gav han siffror, och jag hoppas han är ju nationalekonom, så jag tror att han har räknat någorlunda rätt, och sa han, idag så är det 6 miljoner forskare i världen. Om 30 år, om vi tänker oss att då är världen på samma nivå som Sverige idag, vi tänker oss att Kina, Indien och kanske är liksom ännu bättre, då kommer det att finnas 43 miljoner forskare i världen. Om man liksom sitter och funderar det en liten stund, så tänker man, hur fort kommer det egentligen att gå? Jag frågar ju de här politikerna om man nu tittar, ja, det där är sånt som händer när ny teknik kommer och förändras våra vardagsvanor. Här är hur man tänker sig nu för tiden att folk levde innan det fanns television. Men minnet är ju väldigt kort, va? Men jag frågar ju de här politikerna, om man nu tittar 20 år tillbaka, så kan man peka på persondatorn, internet, och just idag är det väl Google som kanske är särskilt rolig på olika sätt. Det är en fantastiskt snabb utveckling. Persondatorn förvandlar i alla fall arbetslivet och naturligtvis stora delar av hemlivet för många av oss. Och när internet kommer, etc. Det är en fantastisk förändring i människors vardagsvanor, både på jobbet och hemma. Tror ni att utvecklingen kommer gå långsammare de närmaste 20 åren? Det trodde de ju inte. Och då förvånar det mig hur de kan vara så lugna. Alltså, för mitt i den utvecklingen så händer det ju, alltså det försök nu och försök övertyga mig då om att det är jag som är galen och udda och så besynnerlig, utan att ni också tänker som jag, när man, alltså åtminstone om man tar sig lite tid att sitta ner och fundera en stund. Så vad kommer att hända i den här världen? Jag är ju över 50 år, men även jag hoppas ju kunna få uppleva fantastiska ting på ganska snabbt, alltså. Jag gör ju ofta då jämförelsen bakåt och säger att det var några decennier som Sverige byggdes om från ett fattigt bondland på 30-40-talet till ett fantastiskt industrisamhälle på 60-70-talet. Det gick oerhört fort, den utvecklingen. Och det är klart att vi är inte långsammare än de var på 40-talet, människorna. Och med alla de här forskarna och med alla de här fantastiska företagen och med den här typen av fantastiska processer som jag roar mig med att försöka förstå lite grann då över, vad är det på gång i världen? Och då hittar man den här typen av processer. Och de är ju otroligt kraftfulla. Jag ska bara snabbt rasa igenom. De är liksom ett sätt att säga då, om man lever i en värld som förändras, så gäller det att försöka förstå, varför förändras den? Hur förändras den? Vart är den på väg? Och då ritar jag såna här processer och så tänker jag, det är det här som förklarar varför den förändras. Och så bara lite snabbt går vi igenom dem. Det blir lite tråkig föreläsning här, men väldigt snabbt bara. Globalisering, den är ju enkel att begripa. Världen växer samman med hjälp av transportteknik och naturligtvis internet. Världen växer samman. Det blir lättare att föreställa sig världen som en med. Företag kan lägga, ha underleverantörer på andra sidan jordklotet, kan flytta sin personal. Vi blir mer rörliga som turister, vi kan vara borta några månader och ändå betala hyran. Världen växer samman. Skillnader mellan olika delar av världen utjämnas. Kinesernas löner stiger och våra sjunker för att mötas någonstans på halva vägen eller var de nu ska mötas. Men de andra processerna innebär ju att välståndet hela tiden växer fantastiskt. Så kanske möts de lite över den nivå de har idag. Våra löner har idag. Men ni vet, vad är det nu? Är det 20% av världens befolkning som lever på mindre än $1 om dagen? Alltså, de ska också upp, va? Och detta är ju oerhört glädjande. Alltså, varje människa, kan man nästan säga, måste ju tycka att det är fantastiskt att de som lever på $1 om dagen idag ska sluta göra det, alltså leva på mer. Den andra processen, så därför ska man inte vara rädd för globalisering. Det är det bästa som har hänt. Industrialisering innebär att, det är väldigt enkelt att förstå. Det är en annan process som innebär att med teknik befriar vi oss från arbetsuppgifter och så skaffar vi oss nya. Och det kan man gå igenom 1900-talet och se att just nu håller vi på att befria oss från administrativa arbetsuppgifter. Det är bland annat det 24-timmars myndighet och sånt handlar om. Internetbanken är ett bra exempel att förstå hur det fungerar. Vi tömmer kontoren med andra ord. Det där är en svunnen tid. Alltså, detta är ju det gyllene 80-talet. Det är lite gyllene här också. Japan, det är din ära, va? It's a tough time for men. Det handlar om jämställdhet i Japan på 80-talet egentligen. Men ni minns den här tiden. Den är förbi. Länge sedan nu. Vad händer då i den här industrialiseringsutvecklingen? Att vi blir så bra på att producera och administrera så att vi får ett samhälle helt inriktat på kommers och handel. Det är en väldigt spännande förändring. Man kan säga att just idag, i vår tid nu, 2005 ungefär, så finns det ett sånt mera radikalt brott mot historien. För nu idag så växer det fram i samhälle efter samhälle det faktum att vi ägnar oss mer åt handel än produktion. Det har vi aldrig gjort tidigare. Alltså på 1800-talet så är ju 90% eller 95% av befolkningen sysselsatta i produktion, tillverkning av mat och lite prylar av olika slag. Nu är en majoritet inte sysselsatta med produktion. Och det kommer naturligtvis att påverka värderingar och sätt att tänka och samhällets organisering och så vidare. Jag blir för många ord här, vi går lite snabbare fram. Industrialiseringen, detta att arbetsuppgifter tas över av teknik och organiseras i större, mer rationella organisationer. Det sveper över område efter område. Och just nu så kan man ju förstå det samhälle vi håller på och bygger. Det är väldigt enkelt att begripa. Det är internetbanken. Allt som är rutin lägger vi på nätet. Sjukvård, utbildning, tillstånd som myndigheter delar ut, etc. etc. Stöldanmälningar till polisen, alla möjliga olika sorters kontakter med företag och myndigheter, resetjänster etc. Det lägger vi på nätet för självbetjäning. Allt som fortfarande kräver personlig service, det friställs. Det är då en massa människor som kan hjälpa oss med. Det var ju vad som hände just med internetbanken. På 90-talet så försvann 100 000 bankkassörskor från Sverige. Rätt många av dem blev förtidspensionerade, men rätt många av dem blev personliga tjänstutövare som gav oss goda råd, typ köp Telia och sälj inte Ericsson, för det är bara en tillfällig dipp. Det var vi kommer att få se nu under framtiden. Så en polis idag till exempel, en normal polis jobbar 60% av sin tid med fingrarna på tangentbord. Okej? Nu tänker vi oss att vi reducerar den tiden till 5%. Det är inte särskilt svårt att göra. Vi lägger stöldanmälningar, vi skaffar bra system för rapportering så att han kan göra det, prata in i system när han kör i sin bil etc. etc. I den takt vi reducerar den tiden så kan polisen lämna polishuset och så kan han ge sig ut där tjuvarna finns. På marknaden, mötesplatser, se till så att det skäls mindre etc. Detta är för mig, detta är väldigt enkelt att begripa. Det vill säga, det är lätt att förstå hur det samhälle vi bygger under det närmaste decenniet, hur det ser ut. Alltså 10 år fram i tiden är det inga problem att titta. Och men när man gör det, vad ser man för samhälle då? Ja, låt mig återkomma till det. Vad ser man för samhälle om man tittar 10 år fram i tiden? Vart är vårt land på väg? Ja, allt det här kommer vi att få. Vi har 21 länsstyrelser idag. De ägnade sin största del av sin verksamhet åt att dela ut 364 olika sorters tillstånd. Vi lägger alla dem på nätet. Då behöver vi inte ha 21 länsstyrelser längre. Men däremot ska vi naturligtvis ha en massa folk som ägnar sig åt tillsyn där ute. De där tillstånden, de kanske är likadana som de man har i Danmark och Norge och Finland och kanske hela EU. Då kan vi ha en sån liksom internetbankcentral. Det är säkert inte en bra lösning i... I det privata skulle man ju aldrig ha det, även om det lätt blir monopol. Men det, är då så, det är lätt att se hur man den där centrala, lite globala, alltså större omfattande rutintjänstutövningen. Och så väldigt lokal. Det är rätt lätt att se vad som är skillnad mellan svenska staten och de svenska kommunerna. Det är så här, staten kommer då ha hand om all centraliserad sjukvård, all rutinsjukvård. Har du bara huvudvärk så får du hantera den på nätet. Men vill du ha en läkare, ja då krävs det att du har passerat nätet så att du kan möta en person. Då kommer han hem till dig eller möter dig någonstans. Och det är väldigt lokalt istället. Ja, om vi då tittar vidare på de här processerna, så det var de här två första bara. Globalisering och industrialisering. Systemisering. Det här är, jag tror att det är, det är en del av globaliseringen där, men det är värt att ge det ett eget ord. För det är så, det här är ju helt otroligt på sätt och vis. Vad ägnar sig företagen åt idag? De ägnar sig åt integration. De försöker få ihop sina system i liksom sammanhängande system så att tjänster blir lätt tillgängliga och kan produceras av alla de här systemen utan att den som konsumerar tjänsterna behöver oroa sig för hur systemen ser ut där bakom. Väldigt mycket av den verksamheten är vad man kallar för extern integration. Det vill säga man integrerar sig med underleverantörer och kundorganisationer och med statliga myndigheter etc. etc. Och det är rätt lätt att se hur det där växer fram ett system som ligger mellan organisationerna. Det är inte Management Information Systems för företagsstyrning som vi ADB-are byggde på 1900-talet. Utan det är någon slags Global Information Systems, inte geografiska, utan Global Information Systems som ska få världen att hänga ihop. Som gör att du faktiskt när du är i Thailand i februari kan betala hyran. För det finns ett Global Information System som vi än så länge... Internet är ju en sån enkel lösning på det, men i utvecklingen av det så kan ni se med mig då hur vi får liksom ett fantastiskt system över hela världen tillgängligt som styr eldistribution, alla lastbilar och båtar och var människor är någonstans, som Japan är med och får bestämma sig liksom var alla människor är någonstans, allting är RFID, det är inte nödvändigt, men det systemet, där finns alla rutintjänster. Och då är det klart att 24 timmars myndigheten, när man ska införa den så ska man inte införa den i en myndighet, den ena efter den andra. 24 timmars myndigheten är en myndighet. Den ligger på nätet. Det är liksom, den ligger ovanför, den ligger mellan alla de andra myndigheterna. Är vi redan slut på min tid? Jag ska skynda mig lite. Nej, okej. Okay. Rationalisering är den femte av mina processer. Ja, okej. Okay. Och den handlar om, rationaliseringen handlar ju om att mera förnuft, va? Att skaffa sig kunskap om någonting, ett arbetsuppgift eller något liknande som gör att man inser varför man gör vissa saker. Och också då naturligtvis att man börjar titta på hur man gör andra, benchmarking, man jämför sig med andra. Och så blir rationalisering blir en strävan efter mer och mer kunskap, mer och mer vetenskap, forskning, kunskap. Och ju mer man håller på desto mer upptäcker man ju att det enklaste sättet att skaffa sig kunskap det är att kolla vad de andra gör. Och det är därför Google är en sån stor symbol idag. För Google är hålla reda på vad de andra håller på med. Idrottsvärlden är ju det mest fantastiska exemplet på detta. Jag vet inte hur mycket ni har studerat det. Men alltså, som idrottsmän håller koll på de andra. För inte fan vill man förlora bara för att man har fel skor. Eller att man inte har stuckit en spruta med just den näringslösningen i låret innan man sprang som hon gjorde som man. Så där är en fantastisk benchmarking. Näringslivet ligger långt efter idrottsvärlden i det. Men... vad gör detta? Vad skapar detta? Ja, det skapar ett samhälle av samma typ som elitidrotten. Det vill säga, alla springer snabbare och snabbare. Alla får högre och högre tempo. Det krävs mer, etc. Okay. Så, den sista, kommersialisering. I och med att tekniken gör det möjligt för oss att tillverka varor och nu snart tjänster i oändlig mängd. Det blir så billigt, va? Så går ju samhället mot ett samhälle där vi kan konsumera mer och mer. Varorna blir så billiga, tjänsterna blir också billiga, de som ligger över nätet. Och dessutom så har vi ju byggt den här fantastiska infrastrukturen på 1900-talet för att distribuera etc. alla dessa varor. Så får vi ett samhälle som inriktas på försäljning. Om man ska försöka beskriva det samhället, och här är min vision för IT-samhället. Det är bara 10 år framåt i tiden detta. Då tänker jag att om man funderar över vart samhället är på väg, så vad ser man då? Ja, man ser sådana saker som att vi kan börja här förresten. Vi kan börja här. Vad ska vi börja? Vi börjar här. Vi börjar i boplatserna. Var bor folk 2015, 2020? De bor där det finns mycket att konsumera och där det finns mycket möjlighet att ha de där fysiska mötena som ska till utöver det som sker på nätet. Alltså bor de i allt större städer. De bor där det är lätt att få dit alla de här exotiska varorna i allt mer kommersialiserad värld. De bor där det finns stora flygplatser där man kan flyga ut över världen. Där bor de. Och vad bygger de åt sig där? De bygger fantastiska mötesplatser för shopping och allting annat. Gallerier som fyller Stockholm, hela Norrmalm, blir som ensam eftersom vi har sån jävla vinter här, så blir det tak över. Och där kan du gå och där finns allting att köpa under spännande former. För detta är lyxkonsumtion mycket i city av staden. Ute i förorterna ligger jättelika lador dit du aldrig åker om du har någorlunda bra inkomst. Men dit du måste åka om du är lite fattig. Och där handlar du just med den här typen av liksom helt människolösa, jättelika lagerlokaler där man kör in och köper 10 paket blöjor och sånt och kör hemma. Ser ni att det nästan är självklart att det är precis den typen av samhälle vi är på väg? Det är ett arbetsliv som för många av oss blir mer och mer platsoberoende. Därför att vi jobbar med den här typen av apparater på nätet. Och vi springer i möten där vi måste söka upp andra människor för att ha våra möten. De platserna blir precis de här gallerierna. Det är där vi kommer att ha. De blir också mötesplatser för alla möjliga olika sorts verksamheter, inklusive den här som pågår just nu. Sen är det klart att själva de platserna kommer att försörja en mängd människor. Massor av människor måste ju jobba på de mötesplatserna. Massor av människor måste jobba med alla de transportsystem som ska till för att frakta alla människor mellan sådana mötesplatser och till och från. Det är ju inte så lätt att parkera liksom 1 miljon bilar i Stockholm City idag, men det kanske det ska vara imorgon. Detta är någonting som man får fundera över, som oroar mig lite grann över att politiker inte funderar över. För det är klart att den stad, typ Stockholm, det land som har de mest spännande boplatserna, mötesplatserna, blir mest attraktivt. Det gäller ju att locka människor att komma till Stockholm till exempel. Okej. Och så är det självklart då att eftersom utvecklingen bara går snabbare så kommer vi att kräva mer och mer och mer och mer av innovationer. Kravet kommer hela tiden bli på utbildning, forskning och innovationer. Där ligger vi ju bra till, men vi kommer ju att behöva springa ännu snabbare där. Barnfamiljerna blir väldigt speciella i det här samhället eftersom de är så oerhört inriktade på, jag ska inte gå in på detaljer, alltså de här små barnen som man måste ha, bygga bo. Det blir lite som fåglar, va? Alltså, det är så en period man ska ha ett bo, det måste man ha när man har barn, va? Men innan dess och efter dess är det inte lika intressant. En dynamisk levande människa bygger bo där i ett par decennier eller 15-20 år kanske, ja. Men innan dess och efter dess så läser ju livet ut på ett annat sätt. Det är också ett samhälle där generationerna blandas. För om ni minns den här bilden, den där bilden, eller kanske snarare den här. Om man tänker på hur ser skolan ut i ett sånt här samhälle. Skolan består ju å ena sidan av såna här automatiserade rutintjänster som finns på nätet. Å andra sidan består den av det här. Det vill säga, släpp ut barnen i samhället. Låt dem blandas med de vuxna. I de här mötesplatserna, i arbetslivet. Det gjorde vi inte på 1900-talet. Varför inte? Därför att det är så jäkla farligt i fabrikerna. Så såg det ut i början på 1900-talet. Men det är inte särskilt farligt på de här mötesplatserna. Det får vi hoppas att det inte är. Då kanske det ska vara överhuvudtaget. Ja, det är min vision. För att förverkliga den visionen, i den mån man ska ha en politik för det, i den mån liksom människor överhuvudtaget ska kunna förverkliga någonting, så måste man sluta tänka förvaltning och börja tänka förändring. Man måste inse att mycket av detta handlar om precis det som näringslivet handlar om, nämligen samarbete, stordrift, standardisering. Och att det å ena sidan pågår en fantastisk internationalisering av en del av samhället, samtidigt som samhället ju är vidrigt om det inte händer något lokalt. Om det inte finns några människor på plats just när jag mår dåligt på den här jättelika gallerian. Om det är en ödslig galleria, om det inte finns någon lokal tjänstutövning. Ja, sådana här saker funderar jag över. Och min fråga till er var alltså väldigt enkel. Är det inte så att det är så här det ser ut just nu? Alltså människor, bland annat några här i rummet säkert, medverkar till att utveckla den ena fantastiska tekniken efter den andra. Och vi vill ha den. Precis som Sabine sa, så är vi ju i Europa, speciellt i Skandinavien, vi är oerhört glada i ny teknik. Och det är en fördel när det gäller att klara sig i den här hårdare konkurrensen som rationaliseringen i kombination med globaliseringen innebär. Men det sätt vi hanterar tekniken är ju precis sånt där. Det vill säga, vi springer fram till den och så säger vi, en sån måste vi ha. Alla andra har en redan. Vi måste skynda oss. Och så om det är någon stackare som står vid sidan och säger, vänta lite nu. Men vad händer med samhället? Vad bygger vi för samhälle? Om våra farfäder, förfäder, farfäder, farfar och morfar och de andra mormor och så vidare kunde bygga om Sverige med de primitiva hjälpmedel man då hade på ett par decennier, från ett fattigt bondland med grusvägar ute och koskit mitt i och sånt, till vårt fantastiska industrisamhälle som vi nu är på väg ut ur, så det är klart att vi kan bygga om det här industrisamhället på ett par decennier mycket snabbare. Men frågan är ju, vart? De hade ju visioner. Alltså när de rev Stockholms city hade de ju visioner. De visste vad de ville bygga för någonting. Men har vi några visioner? Nej. Om man frågar de här 7 politikerna så pratar de precis som om samhället kommer att få lite mer IT, men i övrigt ser det likadant ut. Men så är det inte, va? Och jag säger därför, klättra upp på den där och bind fast där på den nya tekniken. Men håll ögonen öppna och försök se lite framåt. Svara inte bara när jag frågar, men vänta lite nu. Nej, vi kan inte vänta. Amerikanerna har många fler. Vi ligger långt efter. 3G-utvecklingen har försenats tillräckligt. Nu är det verkligen bråttom. Det är okej, va? Men jag vill att man ska titta för att kunna ta makten över framtiden. För det är det jag tycker man ska göra. Jag tycker man ska bestämma. Var med, ha en idé om vad är det för samhälle vi bygger. Ja, det var inte övertygande, men detta är det bästa jag kan göra. Tack ska ni ha. Så. Och nu har jag blivit av med ett USB-minne som vanligt.
Tack Bo. Mens vi letar USB-minne, frågor eller reflektioner?
Ja, håller ni med? Jag har en fråga, har vi ställt en fråga själv? Det gör ni.
Håller ni med den beskrivningen av framtiden om 10 år? Sverige om 10 år, Europa om världen om 10 år. Den bild ni har fått av Bo, kommer det att vara så? Kommer det att förändras på det viset? Rolf?
Ja, alltså jag håller mig så till vidare att jag tror att den verkligheten som vanligt kommer att överträffa fantastiskt.
Vi,
även min alltså.
Ja, alltså precis som Bosse sa, så samhället kommer inte se ut som vi tror. Det utvecklas mycket snabbare och alla de här 43 miljonerna forskare kommer naturligtvis att se till att det går fortare.
Det är nästan obegripligt.
Alltså, jag brukar alltid säga att när vi fick telefoni så tog det 50 år. När vi fick tv så tog det 20 år. När vi fick sms så tog det 2 år. Vad är nästa grej som tar 2 månader? Vi har ett jättestort bekymmer, tycker jag, i det som Bosse säger, nämligen vi har en statsapparat som fortfarande fungerar som när vi utvecklar telefoni. Så att det är...
I stora stycken. Alltså jag tillhör inte de, alltså jag är inte så sur på vår statsapparat. Jag är orolig för ungefär som jag sa, jag är orolig för att vi alla, kan man säga, är någon slags självbevarelsedrift kanske, och ganska självklart sitter så fast i nuet eller i det förflutna.
Skulle man kunna säga att det finns ändå 2 saker som kan bromsa det här, och det ena är människans förmåga eller oförmåga kanske till förändring eller tröghet i förändring. Alltså det finns ju, åtminstone det är min tro, att det finns hos många människor någon slags ovilja eller svårighet att liksom hitta, att känna trygghet i förändringen, tyvärr. Och det andra är ett mera, är det liksom demokratin som sådan, apropå statsapparaten då, som kanske måste ta tid, man ska liksom fånga upp vad människor tycker och så vidare. Är det här faktorer som kan bromsa upp det här på något sätt, och vad är det som har skett då så att demokratin inte längre tar tid? Vad är det som gör att människor plötsligt kan förändra sig?
Alltså demokratin innebär ju just nu att det går lite långsammare än det annars skulle ha gjort. Alltså det är ju väldigt tydligt att våra politiska företrädare i alla partier, i stort sett alla partier, kanske några av de riktigt små partierna, kanske inte det gäller, men för det är alla de större partierna är ju långt före befolkningen, som vanligt kan man väl säga. Så att det är, och det jag menar, En del av globaliseringen innebär att man erkänner åtminstone att vi hänger ihop med Europa. Och att som hela tjänstutövandet i tjänstesamhället måste integreras i Europa. Inte bara i tullverk och i liksom polisväsen och så vidare, utan i det ena området efter det andra. Sjukförsäkringssystem, pensionssystem etc. etc. Det är ju hårda nötter. Alltså. Men globaliseringen får ju samhället att hänga ihop. Och där är ju befolkningen, kan man säga, långt efter våra politiker. Så i den bemärkelsen så kan du ha rätt i att demokratin är ett skydd mot för snabb förändring. Men det är ju ett dåligt skydd, för det betyder ju att förändringen kommer liksom bom, så här va. Alltså när socialdemokratin sent på dygnet inser att vi är en del av Europa och inser att vi har allt att tjäna på att vara med. Då tar det ju ett år från det att Ingvar Carlsson har sagt nej aldrig till vi ska gå med i EU, så tar det ett år, så har han folkrörelsen med sig. Så att sen det här med vår tröghet, alltså jag tror inte att vi är så där väldigt tröga. Alltså om man tittar på de sista 100 åren av det här samhällets utveckling, så är det ju... Så jag är ju så pass gammal nu så jag kan ju överblicka det, va? Och det är en otrolig förändring, alltså. Och det är självklart för folk. Alltså alla. Rolf kanske har en annan uppfattning där om att det är några som inte är med. Rätt så många som inte är med. Men det är ju inte de äldsta eller och så vidare, va? Utan det är andra mekanismer i samhället som stänger ute.
Sabina, har du några funderingar kring detta utifrån japanskt eller franskt perspektiv?
Ja, du sa att vi skulle vara provokativa. Jag var lite besviken på den här intervjuen, måste jag säga.
Jo, men det förstår jag.
Det var mossig. Jag tyckte, för du startade historiskt och så tittade på idag och så extrapolerade och så sa du, helt kommer vi att hamna, det här är vår intervjuen. Jag hade tyckt det var mycket fräckare om vi hade startat med det här samhället skulle vi vilja ha. Hur kommer vi dit? Och kanske vi till och med måste göra en liten ändring av riktning. Vi kanske inte kan fortsätta på den här vägen. Vi kanske måste ha krafttag för att göra någonting annorlunda. Men där känns som det var väldigt passiv IT-vision. Om vi inte gör någonting så hamnar vi nog här, tycker jag.
Det är rätt. Det är rätt. Men det har lite att göra. Alltså det, jag tar på mig det. Alltså jag brukar säga att jag är inte teknikdeterminist på det sättet att jag tror att tekniken bestämmer utvecklingen. Men däremot så tror jag att vi låter den bestämma utvecklingen. Alltså just för att vad är det för teknik vi får? Ja, det är rätt lätt att ändå på något sätt skaffa sig någon bild av, alltså ha just IT-visioner. Vad är det som marknaden är moget för? Vad är det man kan sälja? Så det blir man ständigt överraskad. Men ändå. Och sen när vi får den tekniken, då förändras våra vanor. Och då, när vanorna förändras, så följer vi med. Det är min bild av oss människor. Och det är ingen som väljer aktivt. Alltså det är som kraft. Alltså televisionsapparaten, när den kommer på 60-talet, så förändrar den människors vanor i det här landet. I grunden. PC:n gör på samma sätt. Det är alldeles uppenbart att när vi nu gör oss av med administratörerna i offentlig sektor, så händer det spännande ting i Norrland till exempel. Det blir väldigt mycket människor över där. Var ska de ta vägen? Ja, Stockholm, säger jag då. Det finns en naturlig plats för dem att ta vägen. Vad är alternativet? Alltså, så jag menar, ju förr man vet det, desto bättre är det, va? Alltså, mellan 65 och 75 byggde man bostäder för 1 miljon människor i det här landet på 10 år. Och de allra flesta av dem, 75% i Stockholm, byggde man här. Det är vad vi ska göra igen, alltså. 1 miljon, bostäder för 1 miljon. Och det, då kan man säga, men det finns väl alternativ? Nej, tekniken erbjuder inte egentligen något alternativ till det, skulle jag säga. Däremot så kan man ju bygga de bostäderna trevligare eller otrevligare. Man kan göra Stockholm, man kan hålla på och vela, nu är jag lite politisk här då, med trängselskatter och annat istället för att bygga sexfiliga broar över öarna i den här stan som vi ju behöver, va? Alltså det är så uppenbart. Då säger man, Ja, ju bredare broar vi bygger desto fler bilar blir det. Ja, men det är ju själva poängen. Alltså, i ett rörligt samhälle, sen kanske det ska vara elbilar eller etanolbilar. Men alltså det, i ett tjänstesamhälle uppbyggt av en kombination av tjänster över nätet och mobil uppsökande tjänstutövning kommer folk att röra sig som dårar. Och jag ska ta dem för det. Jag är ju så pass gammal. Jag hade barn som föddes 1979. Och Fredrik, min äldste kille då, när jag gick uppe på nätterna med honom så där sjöng Ljungman Jansson för att han skulle sova, tittade jag ut genom fönstret, jag kunde se stora delar av Göteborg då. Det var alldeles tyst och stilla. Det var ingen som var ute och körde bil på nätterna på 70-talet i det här landet. Ställ er i något höghus någonstans i den här stan på natten. Och så, var är folk på väg alltså? De kör hela tiden. Det är en otrolig rörelse. Och det kommer bara bli mer. Jo, men alltså det är ju storstäder, alltså om du har... Ja, de behöver inte bo, men de behöver kunna besöka storstäderna flera dagar i veckan. Eftersom där finns det stora konsumtionsutbud. Och har de ungdomar, alltså är det familjer med ungdomar, så vill ungdomarna vara i storstäderna. Barnfamiljerna kan man tänka sig bor i Västerås, den typen av ställen, va? Sen... Ja, men alltså jag... Ja. Varför något? Roslagen, Norrtälje. Ja, det är riktigt. Men det är...
Bosse Bäckerström.
Tack. Hallå. Mm. Ja, Bosse. Jag var med igår också när frågan formulerades till dessa sju politiker. Och på något sätt, ja, alla kände väl att de blev svaret skyldig. Det var de. Men man kanske också formulerade frågan på fel sätt. Jag vet inte. Det kanske är där i egentligen kluten ligger. Vi kanske skulle ha frågat dem, vad har de för samhällsvision?
Ja.
Inte ställt frågan, vad har de för IT-vision? För att vi kommer alltid att, så att säga, sakna ett svar på den frågan. Och jag menar, där går vi tillbaka till det här med 30-40-talet som du nämnde. Det fanns politiska visioner då. Man pratade termer av folkhem och allt det här. Sen var det någon smart typ som hängde på och gjorde industri av det här när han lärde sig logistik. Och byggde, så att säga, fabriker som kunde möblera upp folkhemmet. Och då fick vi IKEA och allt det här, va? Och alla de här sakerna, de ledde naturligtvis med massa politisk ingenjörskonst fram till det som blev ett industrisamhälle. Men vad är den politiska ingenjörskonsten och vilken typ av samhälle vill man att då politiker ska kunna plocka fram och visa nu? Det är ju den intressanta frågan.
Det är ju den frågan jag egentligen ställer. Jag menar, jag begär inte att man ska ta den där korta beskrivningen som jag gav på allvar av alltså ett Stockholm med liksom Norrmalm under tak och mötesplats där det finns allting och där och så bor folk liksom runt om så här och så där möts de och arbetar och så. Ja, man behöver inte ta den på allvar. Men alltså, om man börjar argumentera mot mig så ska man ska inte tro att jag inte har argument och svar på varför det ser ut så här, va? Men jag vill se alternativ i så fall, va? Jag vill se andra visioner. För det handlar ju om att göra det här landet också attraktivt både för dess medborgare och för besökare. Och det är inte minst det senare. För ju mer attraktivt det blir för besökare, desto mer attraktivt kommer det också vara för oss. Det är så trött, va? Man är så trött.
Jag heter Camilla Jonsson, kommer från Post- och TV-styrelsen. Det jag undrar är ju att du säger att tekniken är ju oberoende, platsoberoende. Och ändå så säger du att alla då borde centralisera sig mot städerna. Och nu är ju den trenden att folk börjar flytta ut från städerna därför att just tekniken möjliggör att du ska kunna vara platsoberoende. Är inte det då en vision att folk ska kunna flytta utanför och ändå kunna handla, ha nöjen också via tekniken?
Ja, alltså... Innan du svarar, Bosse, Sabine, du kan fundera lite på hur man i Japan ser på det här. Alltså för att det är ju samma typ av frågeställning, kanske eller kanske inte. Men Bosse först.
Ja, väldigt kort då bara. Det storstaden utövar en lockelse på människor av alla generationer med vad den har att erbjuda. Alltså, som tävlar lite då med vad naturen har att erbjuda. Men den är ju framförallt en arbetsplats för tjänstutövare av kommersiell natur. För om du ska sälja, då ska du sälja i stora städer, för där finns det mycket kunder. Du kan nischa dig och vara ute i landet, men det är i storstäderna, och ju större den är, desto bättre är som marknaden växer. Sen är det ju så att kommunikationerna gör ju att det blir så jäkla ineffektivt. Så därför är det ju man kan säga, det enklaste, det viktigaste elementet i en IT-vision för framtiden, det är så här, arbeta med de fysiska transporterna, med logistik, med kommunikation för människor. För det är vad som kommer att krävas. För vi kommer att vilja sitta ute på landet ett par dagar varje vecka, men vi kunna vara inne i city också ett par, tre dagar varje vecka. Det är så livet, det goda livet i framtiden ser ut. Ja.
Sabina, hur är Tokyo, denna megastad?
Ja, i Japan ser man det definitivt inte som någon framtidsvision att alla ska bo i Tokyo. Där har man till och med i flera år funderat på om man ska flytta huvudstaden någon annanstans för att ta bort trycket från den här enorma metropolerna som man har med alla de problem. Och man ser definitivt inte som ett sätt att ge människor möjlighet att bo där livskvaliteten är högre på många sätt. Där tempot är lägre, där det finns mer utrymme att vara människa, att vara far, make, hustru, alla de andra roller man har i livet också. Och att inte behöva vara fysiskt nära kunden, läkaren, läraren. Definitivt är IT ett sätt som man ser att minska avstånd på andra sätt än att genom fysiskt förflytta sig.
Om man minskar lite på konkurrenstrycket så är det möjligt. Men alltså, men kom ihåg de där sex processerna, så kommer rationaliseringen med ständigt ökande konkurrens tvingar in oss i storstäderna. Alltså jag har faktiskt aldrig varit i Japan. Va? Men jag menar, jag har ju sett de här bilderna av hur japaner har 3 timmars resväg hem på morgonen och dit på jobbet. Ibland sover över i sådana där badkar för att liksom det, då tjänar de på det. Va? Och det är klart att det är ett vidrigt liv. Så jag menar, det jag framöver, men det behövde inte se ut på det sättet. Om de japanska myndigheterna hade satsat på bättre kommunikationer från början. Va? Det är inga problem att ta in 20 miljoner på Norrmalm. Alltså, det är inga stora problem. Men man måste ju ha ett kommunikationssystem som fungerar. Och det japanska håller ju inte måttet, det är uppenbart. Även om det är mycket bättre än vårt.
Men det kan vara intressant att kontrastera. Liksom, man vill ändra någonting med hjälp av IT, eller detta är en följd av IT. Ja. Och då blir det så. Jag säger inte att liksom, det ena är bättre än det andra, så, men möjligen är det två synsätt. Rolf, du vill också.
Ja, det som tycker jag framskymtar hela tiden i resonemanget här är att det är en fortsättning, en extrapolering på det samhälle vi har. Vi måste vara i stan, vi måste vara i shoppingcenter och så vidare. Jag tror det är tvärtom. Det som håller på att hända är att, vilket också framgick i Bosses presentation, att vi blir färre och färre som arbetar, som behöver arbeta för det välstånd vi har. Även om alla ska bli säljare nu och det ska bli en handelsplats, så kommer inte alla att vilja göra det. Vi kommer om 5 år att vara 3 miljoner som arbetar. Det kommer att bli fler och fler som inte har arbete. Jag tror den stora, om man ska ha en vision för samhället, så borde den stora kulturförändringen vara: hur ska alla de människor som inte har arbete framleva sitt liv? Och det är ju naturligtvis så att de kommer inte att vilja bo i Stockholm. De kommer att vilja bo där det finns högre livskvalitet. Och väldigt många uppskattar faktiskt livskvalitet som någonting som man kan hitta där det inte är storstäder. Och det är många miljoner människor det handlar om.
Peter Törnqvist.
Men är det inte kaffe snart eller det var inte? Nej. 15 och 10. Kaffe.
Jag har en fråga som är kopplad till ett av dina uppdrag som du hade inledningsvis på bilderna här, och det var den IT-strategigruppen eller vad?
IT-politiska strategigruppen, ja.
Just det. Mm. Den är tänkt att vara en så att säga
personlig rådgivningsgrupp till Ulrika Messing.
Stöd till svenska regeringen. Ja, Känner du att ni har inflytande så att säga, att den vision som nu lanseras och det som då beskrivs som politik för IT-samhället får fäste på högsta nivå? För när jag jämför vad du säger här nu, du pratar om färre och större boplatser, du pratar om stordriftsumgänge och handel, 24 timmars myndighet som blir en myndighet, med decentraliserad lokal tillsyn, så tittar jag på Sverige där visionen som går över allt är hela Sverige ska leva. Botniabanan, 3G-täckning och fiber till jakttornen i Norrland. Och utlokalisering av fysisk centralförvaltning. Så då, jag känner att ni har inte haft så stort inflytande.
Alltså det korta svaret på din fråga är nej. Det är riktigt, det är nej. Men det finns ett lite längre svar. Och jag ska bara slänga in det nu. Jag ser vilka det är som är i rummet där bara. Det är lite längre svar. Alltså, ni ska inte blanda samman det vår regering tycker med det deras väljare tycker. Och det här hela Sverige ska leva, det tycker deras väljare. Botniabanan tycker deras väljare. Men vad regeringen tycker, det är mycket svårare att få reda på. Alltså. Det säger de ju inte om någon kamera i närheten eller mikrofon i närheten. Så säger de inte vad de tycker. Men ni vet att Göran Persson fick livskris av att svenska folket, hans väljare, sa nej till EMU. Till valutaunionen i Europa. Va? Och om man är lite intresserad av politik så kan man ju studera vad som har hänt sedan dess. Alltså. Det är en spänning i det här landet. Det finns en spänning i Europa som är farlig när vi går in i framtiden. För folk är inte riktigt med, skulle jag säga. Folk är inte riktigt med. Det är väldigt farligt i Sverige, men jag tycker att folk är inte riktigt med. Alltså. Det är jävla stockholmare, säger han. Ja.
Jo, jag är intresserad av IT och utbildning och har en fråga till Bo här. Vilka rutintjänster ser du inom utbildning som du pratade om? En fråga. Och den andra frågan, du pratade också om uppblandning mellan generationerna på 10-15 års sikt. Är det önskemål eller vad du faktiskt tror? Och vad är hindren för det i så fall?
Jag bara Sabine, kan du sen också på 10 sekunder eller 20 eller 30 säga någonting om IT-utbildning i Japan, för det kunde vara intressant att höra också som kontrast mot det ganska passiva svenska synsättet.
Jag har en mikrofon här. Alltså, jag tror att när det gäller den första frågan så måste jag hänvisa dig till min website. Det finns väldigt mycket om skolan på min website. Och om du blir missnöjd när du besöker den så får du mejla mig så ska jag. Så. Det är nog en överdrivet att det ska gå så fort som 10-15 år. Men jag är runt och pratar rätt mycket i skolor. Det pågår väldigt mycket verksamhet. Och skolpolitiker runt om i våra kommuner är helt med på att man börjar gymnasiet och så går man ner i åldrarna. Och så har man med barnen ute i arbetslivet. Man måste arbeta oerhört aktivt eftersom det är en sån stor omorganisering. Lärarna blir ju någon slags projektledare som följer med i detta. De blir minst lika viktiga i det arbetet. Men de behöver stöd på nätet för att ha det som inte, alltså det som är klassrummet så att säga. När nätet måste ju ta över mer och mer av klassrummets funktion, precis som internetbanken tar över från banklokalens funktion, en del av. Och det, men här finns, jag är faktiskt väldigt, jag har pratat om detta i 10 år, men jag är väldigt mycket mer optimistisk nu. Alltså det rör på sig i Sverige när det gäller det här. Men byggnaderna står ju kvar, va? Och lärarna är väldigt olika. Men det finns ju fantastiska lärare. Barnarbete är en utomordentligt bra idé. Om man inte med det menar att knyta ryamatter i Asien. Va? Utan vara med i föräldragenerationens arbetsliv. Möta andra vuxna än lärare. Alltså, vem fan vill umgås med en lärare i 12 år? Alltså, det, ja.
Ja, i Japan och utbildning satsar man naturligtvis också väldigt mycket på att föra in datorn och IT i skolan. Men något som man kanske gör där som jag inte har hört lika mycket här, det är att man satsar väldigt mycket på utbildning av handikappade, äldre, andra grupper som man inte nått ut till förut, genom att lokalt utbilda representanter. Man tar en pensionär från varje kommun som är intresserad av IT, utbildar honom i Tokyo eller någonstans, och så skickar man tillbaka honom och så kör han som volontär kurser med pensionärer eller med synskadade eller med funktionshindrade lokalt och hjälper. Eller man har en liten företagare som blir IT-experten i kommunen. Och så får alla andra små företagare komma och ta honom och fråga om hans erfarenheter. Och den första personen betalar staten för. Och sen låter man detta sprida sig. Och det tycker jag är en modell som kanske kunde vara värt att fundera på.
Ja, tusen tack för att ni förstannade.